P1 Dokumentär. Två medarbetare från Sveriges Television saknas i Botswana efter en privat utflykt till Kalahariöknen.
Att vi kommer dö, det vet jag ju. Men det enda jag kände var inte så här.
Jag fick en signal om att dessa två unga personer hade försvunnit ut i öknen.
Det är nog någonting allvarligt som har hänt. Alltså det här, det kan ha gått riktigt illa.
Polis och militär har satt sig in i sökandet och radion i Botswana har gått ut med en efterlysning för att ge uppmärksamhet åt försvinnandet.
Det finns väldigt mycket lejon i Kalahariöknen. Så att nu är det här en kamp mot klockan. När jag dör, inte om, utan när jag dör, så låt det gå fort.
Försvunna i Kalahariöknen. Ett program av Anna Hammarén.
Alltså jag har ju drömt om att få komma till Kalahariöknen. Sen jag kommer faktiskt ihåg den lektionen när min fröken hade en lektion och vi pratade om Kalahariöknen. Och jag vet att jag på den lektionen sa, dit ska jag åka en dag. Och alla skrattade åt mig. Jag tror jag gick fyran och jag tyckte det var så. Alltså bara färgerna, de här djuren. Jag vet att det var en bild med gräs och så var det en solnedgång. Och så stod det ett lejon där och det var liksom så här, gud jag måste få åka dit.
Stockholm 2006. Helene Åberg är 34 år och jobbar på Sveriges Television som bildproducent. Två år tidigare har hon varit nära att dö i en cykelolycka. Nu drömmer hon om att få lämna kontoret och uppleva ett äventyr.
Den händelsen, den var ju precis två år innan och jag var väldigt nära att dö. Och då hade jag väldigt mycket frågor så här, varför jag? Jag måste ta tillvara varenda sekund av mitt liv. Jag får inte missa någonting. Jag var liksom så här, jag vill göra någonting. Jag vill liksom göra något som är meningsfullt.
Överst på listan, ända sedan Helene var 10 år, står Kalahari. Ett ökenområde, nästan längst söderut i Afrika. På gränsen mellan Namibia, Sydafrika och Botswana.
Så kom det upp en annons där det stod att de sökte folk som ville hjälpa till att åka under någonting som heter MDO, Media Development Organization, att åka då till Botswana att hjälpa dem att utveckla TV där för att kunna sprida information om HIV och AIDS bättre. Och då kände jag bara så här, det här måste jag ju söka.
Helena och jag hade känt varandra i några år. Vi har varit kollegor, jobbat ihop och umgicks också på fritiden och fikade och liksom träffades på fritiden. Vi har ett gemensamt renoveringsintresse så vi hänger på byggvaruhus och shoppar helt enkelt.
Jenny Söderqvist är 32 år och vän och kollega med Helene Åberg på TV-redaktionen i Stockholm. De blir båda antagna till projektet i Botswana. Och i slutet av april 2006 landar de som tv-lärare i huvudstaden Gaborone.
TV är ganska nytt i Botswana. De har inte haft någon nationell tv innan. Så jag och Helene var där för att utbilda kontrollrumspersonal och fotograf och redigerare.
På dagarna håller de kurser för Botswanas public service tv. På kvällarna gör de planer för den stora utflykten. En 3 dagar lång biltur in i Kalahariöknen.
Jag hängde väl mer eller mindre med Helene för att vi var lediga 3 dagar och ville göra någonting. Hon har alltid drömt om att få åka ut till Kalahari. Och jag tänkte, det låter ju jättehärligt. Så jag hängde väl mer eller mindre på där. Vi är ju ganska olika som personer. Helene är ju rask och smal och är sån här hurtig. Cykla jämt och gå. Alltså hon är ju en atlet mycket mer än vad jag är. Jag är ju en soffpotatis. Ganska rund. Ganska dålig kondis. Och jag följer med på premissen att vi åker bara på väldigt säkert och håller oss till alla vägar officiella. Ingen off-road-åkning eller sådär. Utan väldigt ordentligt och stillsamt och förberett.
Jenny och Helena har hyrt en bil, en rejäl fyrhjulsdriven pickup. De kontrollerar att reservdäcket är pumpat och att förbandslådan är på plats. De bunkrar bensin, mat och vatten och packar för alla eventualiteter. För är det någonting de fått höra är det att vägarna kan vara dåliga, att det är lätt att köra fast och att det saknas mobiltäckning. Så blir det lördag, den första dagen.
Vi skulle vara där i 3 dagar och vi hade väl mat och vatten för drygt en vecka i alla fall, om vi inte liksom slösade så skulle vi ju klara oss. För det vi tänkte var det värsta som skulle kunna hända, det var ju att bilen skulle gå sönder och att vi skulle bli sittande i den några dagar. Och då var ju det jobbigt att det skulle bli väldigt, väldigt varmt på dagarna i bilen och väldigt kallt på nätterna. Så vi hade ju både varma kläder och väldigt tunna kläder med oss.
Central Kalahari Game Reserve är en nationalpark och en del av Kalahariöknen. Ett svårorienterat område där de vilda djuren strövar fritt. Det är eftermiddag när Jenny och Helene passerar gaten och fortsätter in i vildmarken.
Man kör ju väldigt, väldigt sakta där. Och man ligger där och liksom smyger fram. För det här är ju verkligen ingen djurpark. Det finns liksom inga stängsel att här börjar och slutar reservatet. Området är stort som Danmark och där det bara är vilda djur.
Och vi visste att här inne finns lejon. Kanske vi skulle kunna få se en gepard. Och redan tidigt så såg vi ju stora hjordar med fantastiska hjortdjur med meterlånga horn. Och även om man inte ser de här stora rovdjuren så är det ju helt, det är så fruktansvärt vackert.
Så börjar det skymma. I slutet av den ojämna grusvägen syns en lägereld tänd för att hålla de vilda djuren borta. Det är en camping, men alla platser är upptagna. Nästa campingplats är också full och de tvingas köra vidare. Till slut stannar de sin bil på en öppen yta in till vägen.
Så var Helene kissnödig så hon öppnade dörren och hoppade ut och satte sig. Och man får inte lämna bilen speciellt långt utan man får helt enkelt öppna dörren, sätta sig utanför bilen, kissa och sen hoppa in igen. Jag tror hon sa någonting om att jag känner mig helt iakttagen, att man liksom blir så nervös när man sitter där ute och vet vad som finns där ute. Och sen tog det banne mig inte många sekunder innan flera lejonhonor bara steg upp på vägen framför oss.
De var så fantastiskt vackra. Alltså jag tog så mycket kort. Och den första natten när vi parkerade och man hör hyenorna ropa, stjärnorna ligger som ett stort täcke över hela och det är bara helt mörkt. Alltså det var så häftigt. Sen sov vi ju inte jätteskönt i den där bilen. Men jag vet att jag sov med fötterna över ratten. Men det funkade ändå. Jag var liksom så uppfylld av att bara få vara där. Så att jag tyckte att det var magiskt ändå.
Den andra dagen vaknar de till ljudet av fåglar och gräshoppor. De äter smörgåsar och dricker ljummen apelsinjuice till frukost. Sen packar de in sig i sin pålitliga och trygga bil. Helene som har drömt om det här i över 20 år ser den klotrunda solen gå upp över det flacka gräslandskapet.
Kalahariöknen är liksom inte en öken så att det är sand överallt utan det är mer vad man skulle säga som en stepp, en semiöken så att det är en halv meter högt, brunt gräs så långt ögat kan nå. Det som man var på havet fast det du ser är brunt gräs.
Och vi åker omkring där, har en fantastiskt fin dag. Vi ser otroligt många djur. Det är ju hjortar och det är fåglar och det är skalbaggar stora som tennisbollar. Alltså det är så många häftiga grejer.
Och då när vi kommer där så ser vi plötsligt en svans i gräset som sticker upp. Så visar sig att det är ju en gepard. Och den här geparden har ju fått nys på någon form av hjort. Och den här hjorten står helt blickstilla. Alltså jag tror nästan inte att den andades.
Och geparden går runt den och backar och går framför den och backar tillbaka.
Och den står länge och vi stannar bilen och vi tänker sen nu kommer vi få se när den här geparden tar den här hjorten.
Den blinkar inte, den står helt blickstilla. Och till slut så tröttnar geparden och går därifrån.
Och det var ju en sån otroligt häftig upplevelse att se hur den här lilla sköra hjorten kunde klara sig mot det här stora snabba djuret som bara står och väntar på. De står verkligen mitt emot varandra och bara spänner ögonen i varandra några meter från bilen och bara nu. Och så klarar den sig, det var ju otroligt häftigt.
De rullar vidare, längre och längre in i reservatet. Det har gått timmar sedan de senast mötte några andra bilar. De följer kartan med siktet inställt på byn Xade, en plats där ursprungsbefolkningen, sanfolket, levt och jagat sedan urminnes tider. Klockan är 4 på eftermiddagen, de har 2 mil kvar och räknar med att hinna fram innan det blir mörkt. Vägen är en ändlös raksträcka mot horisonten.
Plötsligt så säger Jenny så här, det luktar bränt. Jag har inget luktsinne, jag är född utan luktsinne. Så jag blir så här, va? Men det kan du inte göra. Jo, men det luktar som att gräs som brinner. Jag tänker så här, nej, det hoppas jag verkligen inte. Vi kommer ju dö om det här brinner. Då brinner vi ju inne här.
Det luktar verkligen som att det brinner här. Och vi tittar bak på vårt flak för att kolla att inte genom bakrutan. Kollar vi så att det inte var reservbensintankar som står och brinner, och det är det ju inte. Så vi kör vidare en stund till. Och så öppnar jag passagerardörren lite grann och vänder mig bakåt. För jag anar liksom i ögonvrån att det är någonting bakom mig. Och när jag öppnar dörren lite grann, då ser jag att det står en meter lång låga rakt ut från bakdäcket.
Det är bensintanken som har fattat eld. Lågorna flammar upp underifrån och tar sig in i kupén genom den öppna passagerardörren.
Och Jenny skriker att vi måste ut ur bilen. Det brinner, det är bilen som brinner, vi måste ut. Så jag ställer mig på bromsen och försöker tänka att bilen måste stanna på vägen, hinner jag tänka. Öppna bildörren och så kastar jag mig ut ur bilen och försöker göra någon slags kullerbytta ner för att inte landa med ansiktet ner, för vi har ju en så här lite hög bil.
Fast den bilen rullar fortfarande så kryper jag över sätet, fastnar lite grann i säkerhetsbältena och i kameraväskorna, men jag kryper över och sen tar ju sätet bara slut. Och jag bara fortsätter krypa ut ur bilen och hamnar med huvudet neråt och ser att bakdäcket är på väg mot mitt huvud. Så då, under den mikrosekunden, är jag helt säker på att nu dör jag. Nu dör jag. Och man har ju tänkt sådär att livet ska passera i revy eller jag vet inte. Men det enda jag kände var, inte så här.
Jenny faller huvudstupa ut ur bilen och landar illa på nacken. Bakhjulet passerar en hårsmån från hennes huvud. Bilen fortsätter brinnande in i det torra gräset och elden sprider sig snabbt.
I allt det här, så mellan mig och bilen, så ser jag att min kameraväska har trillat ut. Så jag springer tillbaka mot bilen medan Jenny fortfarande bara skriker, gå inte nära bilen, gå inte nära bilen.
Och jag tänkte, är du helt dum i huvudet? Spring inte mot bilen.
Men jag vet att i den väskan så ligger det en guidebok med en karta. Och jag får med mig den där väskan tillbaka. Och precis när jag kommer tillbaka, det är då bilen bara exploderar. Alltså den bara lyfter. Och då exploderar ju däcken, bensintankarna. Och sen pågår det där som ett fyrverkeri där, för alla våra matburkar, alla konserver, allting vi hade, allting med tryck, kylarvätska, allting smäller ju. Och så brinner det jättemycket.
Råden till en resenär som åker in i reservatet är att aldrig lämna bilen på grund av risken för lejonattacker. Går motorn sönder, stannar du i bilen tills hjälp kommer. Kör du fast i sanden, stannar du i bilen. Jenny och Helene står i det brinnande gräset och inser att de inte har någonting kvar. Inga kläder, ingen mat, inget vatten och ingen bil.
Att vi kommer dö, det är ju helt, det vet jag ju. Men frågan är bara, vill man bli uppäten eller vill man brinna till döds? En brinnande bil håller ändå djuren borta lite grann. Men sen tar ju elden sig kring bilen, så att det börjar ju brinna mer. Och då fattar man ju att vi måste ju gå härifrån, för vi kommer ju brinna upp annars.
Jag tyckte det var en jättebra idé. Fantastiskt. Jag såg ju det som en, vilken otrolig möjlighet att få åka in och titta. Titta på öknen, titta på djuren, uppleva, vara där i flera dagar. Jag tänkte att det var ju helt fantastiskt. Vilken grej liksom.
Hemma i Stockholm jobbar Per-Erik Åberg som tv-meteorolog. Han och Helene har varit ihop i flera år och planerar att gifta sig. Per-Erik känner även Jenny sedan lång tid, både genom jobbet och privat.
De är ju så olika, Helene och Jenny, så jag tänkte liksom alla förberedelser som man kan göra innan man åker in, de är ju gjorda. Och jag visste ju när de skulle sticka iväg och jag visste när de skulle komma tillbaka. Så det enda som egentligen är farligt och sådär, det är ju att det finns stora områden där det inte finns någon befolkning, att det är tomt och det är varmt och det är en öken och det finns en del farliga djur. Men de hade ju en bil och vatten och mat, så att det blir bara jättebra och kul.
Varje gång jag sätter ner högerfoten så går det upp som pilar av smärta genom axeln upp i nacken. Om man hinner tänka, ska jag överhuvudtaget gå? För i vanliga fall om man är med om en bilolycka så frågar de ju, har du ont i nacken? Och då blir man ju fixerad och utburen på bår. Och jag är mitt i öknen och har fruktansvärt ont för varje steg jag tar.
Jenny har skadat nacken och axeln när hon kastade sig ur bilen. Men att stanna är inget alternativ. Bakom dem ligger elden. Framför dem nattmörkret. Och förhoppningsvis byn Xade.
Och jag vet att jag skrek och du sa, nu går du! Sätt höger fot framför vänster! För att sitter vi här, då dör vi. Och Jenny, hon traskade på, svetten rann och hon var helt slut. Och så hade hon ju så ont också. Men jag var så här, det skit jag i, du måste gå. Och sen konstaterade vi att när man vill se vilda djur, då är man så tyst som möjligt. Och vi ville ju under inga omständigheter se några vilda djur. Så att vi ville låta så mycket som möjligt. Så att vi gick hela tiden och pratade väldigt, väldigt högt. Vi räknade väldigt högt. Jenny körde tyska ramsor, durch für gegen ohne ums. Och mesta delen så blev det att en av oss ropade hej och den andra ropade ho
med lagom takt, i samma takt som vi gick. Hej!
Ho! Och så gick vi så i timmar.
De går och går och följer en knappt skönbar stig. Nu är det kolsvart i öknen och i mörkret lurar faror.
Då blev ju jag riktigt, riktigt rädd, för när jagar de vilda djuren. Och jag är dessutom otroligt mörkrädd. Så att gå där med dessa vilda djur omkring mig i mörkret, det var ju min stora skräck just då.
Om jag hade varit lejon, hade jag tagit den som var smal och som gick raskt? Eller hade jag tagit den med mest mat på som haltade? Ja, jag vet ju vilken jag skulle ta först. Så då känner jag att jag måste nästan säga det här till Helene för att hon inte ska försöka rädda mig när lejonet kommer. För att det kommer, det fattar jag ju att det gör. Så då säger jag ganska rakt ut att om lejonet kommer och äter upp mig så gå bara vidare då. Försök inte rädda mig utan bara gå. Rädda dig själv.
Och då, plötsligt, så ser jag två röda prickar lite längre fram. Och jag blundar och tittar igen och då har de där prickarna blivit fyra. Då kommer det två ögonpar i höfthöjd ungefär. Och de enda djuren som finns i det här reservatet som har självlysande röda ögon på nätterna, det är lejon. Jag var så säker på att jag skulle dö då. Jag var liksom så här, det enda jag tänkte var att låt det bara gå fort. Låt det inte göra allt för ont. Så jag utarbetade en plan att om ett lejon skulle attackera mig så skulle jag liksom kasta mig framåt med halsen mot lejonet. Så att den skulle bita huvudpulsådern först. För skräcken var ju att det skulle vara två lejon där ett drog mig åt ena hållet och det andra drog mig liksom att den slet köttstycken av mig. När jag dör, inte om, utan när jag dör så låt det gå fort. Så jag stod där och andades knappt och då tänker jag som hjorten helt stilla, bara stänga av alla system. Alltså det är så mörkt så jag ser ju inte handen framför mig. Jag ser de här röda prickarna som försvinner bortåt och så som två djur som går och tittar lite på oss och sen försvinner bort.
I ökennatten sjunker temperaturen till strax över noll. Helene har en tunn sommarklänning på sig och skakar av rädsla och köld. Jenny är trött och axeln värker. Vilda djur med röda ögon smyger runt i mörkret. Vägen tycks aldrig ta slut.
Vi gick och gick och gick och gick och gick. Och sen till slut så bara, här är en, det är ett hus här. Det är ett hus. Vi var framme liksom och kände på det till slut. Ja, men det är en vägg. Det är en vägg.
I den svarta natten känner de sig fram längs husväggen, hittar en dörr och förstår att de mot alla odds har hittat en offentlig toalett mitt ute i ingenstans. Jenny och Helene är så trötta att de somnar på det iskalla klinkergolvet.
Och det kändes som världens längsta natt. Men till slut så kom det ju en gnutta gnutta ljus och vi stiger upp och vi blir ju oerhört lättade och lyckliga. För bara alltså mindre än 100 meter bort tror jag, så är det ju tre boningshus.
Och vi var ju så här, vi är räddade, vi var ju så här, vi behöver inte ens gå och knacka på nu, vi kan låta dem få vakna först. Men sen var det ju så kallt. Och alltså jag frös så mycket. Så vi gick till slut bort och bestämde oss för att nu väcker vi dem. Det är i alla fall ljust ute. Och gick bort och bankade på rutor och dörrar och allting på de här husen och ingen öppna.
Det är den tredje dagen. Jenny och Helene har lyckats nå fram till Xade som är den västra infarten till reservatet. Inhägnade bakom ett högt viltstängsel står tre gulputsade hus. Genom fönsterrutorna i ett av husen ser de en soffa, madrasser och till och med en tv. Men platsen är helt övergiven.
Vi förstår ju väldigt snabbt att det är ju ingen här. Man ser ju inga fotspår eller någonting, så att någonstans anar man ju att ingen har gått här på många dagar. Så då resonerar vi en liten stund och så kommer vi fram till att ja, men nu handlar det om liv och död, vi måste komma in.
Och Jenny är ju otroligt stark, så trots sin onda nacke så gör hon en tackling på den här dörren nu, eller flera ska man ju säga.
Så att jag ställde mig helt enkelt med ryggen mot och dunstade med rumpan in fram och tillbaks jättemånga gånger och det gjorde skitont i axeln, men jag fick använda liksom låren och rumpan mer än överkroppen.
Och lyckas ju slå in dörren.
Det visar sig vara parkvaktens hus. Där inne finns varma kläder och en stor säng. I ett skåp i köket hittar de pasta, pulversoppa och två burkar konserverad skinka. Ute på gårdsplanen står en liten traktor och en vattentank. Jenny och Helene har inte druckit något på nästan ett dygn.
Det var ju en cistern som man samlar upp regnvatten i. Så det räcker ju med ett dött djur där uppe i den där, så är det ju inte säkert att det är drickbart det här. Men vi bestämde oss i alla fall för att vi måste våga. Så att vi drack av det där, och vad vi drack. Det var så gott. Det var det godaste vatten jag någonsin druckit. Och så fick jag ju äntligen bli varm. Så att när vi hade druckit och fått på oss de här varma kläderna, så vet jag att vi la oss i hans säng. Och jag sov så gott. Då sov jag så skönt. För nu var vi ju i säkerhet. Möjligtvis skulle det komma hem någon som var väldigt arg för att vi låg i den här personens säng. Men jag tänkte att det får vi ta.
Ja, vi visste ju att de hade gett sig ut i ett väldigt stort område och att de hade begett sig på safari. Bara centrala Kalahari där är ju större än Danmark. Och sen så kom de inte tillbaka när vi hade tänkt att de skulle vara tillbaka där framåt måndagen. Och då började vi förstås bli väldigt oroliga och det gick inte att få kontakt med dem på något sätt.
Det är måndag. Och på eftermiddagen förväntas Jenny och Helene vara tillbaka i Botswanas huvudstad Gaborone. Kursen som de jobbar med leder de tillsammans med den erfarna SVT-korrespondenten Erika Bjärström. Nu sätter ett detektivarbete igång. Vart exakt skulle Jenny och Helene åka? Och vilken väg tog de in i reservatet? Erika Bjärström ringer cheferna på SVT och tar också kontakt med Botswanas kommunikationsdepartement.
Statssekreteraren där berättade att det är ett extremt svårforcerad terräng. Att det är väldigt tätt med vilda djur. Det var ju därför de ville bege sig ut dit på safari. Det finns väldigt mycket lejon i Kalahariöknen. Och hon beskrev det som att ja, men nu är det här en kamp mot klockan.
På Botswanas TV är Jenny och Helene saknade. De lokala journalisterna skickar ut en efterlysning i både radio och TV. Och hjälp ska också komma från högsta toppen.
Jag befann mig i New York därför att jag var ordförande i FNs generalförsamling, men jag var samtidigt Sveriges utrikesminister. Så jag hade kontakt med UD dagligen i olika frågor. Och jag fick en signal om att dessa två unga personer hade försvunnit ut i öknen, i Kalahariöknen.
Jan Eliasson, Sveriges utrikesminister, nås av informationen om de försvunna svenskorna. Efter ett liv i diplomatins tjänst har han ett stort kontaktnät som kommer visa sig bli användbart.
Jag tänkte då att jag känner ju Botswanas utrikesminister och har länge arbetat med Botswana sedan 90-talets början. Och då skickade jag en signal till Botswanas FN-delegation, tror jag, att det här var en angelägen fråga att hjälpa till.
Samtidigt som räddningsinsatsen sätts igång befinner sig Helens blivande man Per-Erik Åberg på tunnelbanan i Stockholm då han får ett samtal.
Helen och Jenny, vet du var de är någonstans? Och då förutsatte jag ju liksom att de egentligen var på plats. Så när de började fråga så här, vet du var de är någonstans? Då kunde jag inte svara på det. Jag tänker ju att bilen har kraschat, eller liksom att bilen har stannat på något sätt, för att soppan har tagit slut eller att någonting har gått sönder i bilen. Så jag tänkte, ja men de står väl där inne. Alltså det är ju inget farligt. Får ju vänta på att någon kommer och hämtar dem liksom.
Jag var helt övertygad om att ingen i Botswana kommer leta efter oss. Botswana är ett fantastiskt land, det är ett jättehärligt land, jag älskar det på alla sätt. Men man är väldigt så här, ja, det kan vi göra sen. Alltså jag var helt säker på att ingen kommer sakna oss. Ingen kommer, de kommer tänka sig, nej, de kommer väl inte idag till jobbet då. De kommer väl imorgon. Jag var ju så här, vi måste ta oss härifrån själv. Medan Jenny var så här, men nu är vi ju trygga och säkra i det här huset. Nu sitter vi här till någon kommer och hämtar oss.
Det är tisdag och fjärde dagen i Kalahariöknen. Jenny och Helene befinner sig i den västra gaten vid den övergivna byn Xade. Jenny vill stanna kvar och vänta på räddning. Men Helene är övertygad om att hon måste ta sig från byn av egen kraft. Hon vill ringa hem och berätta att de lever. I ett av husen ser de en kommunikationsradio, men dörren är låst och de kommer inte åt den. De hör ett flygplan i luften och med hjälp av tegelstenar de hittar så skriver de help med stora bokstäver på gårdsplanen.
Och sen fanns ju den här traktorn, men vi hade ju ingen nyckel till den här traktorn.
Så vi letar ju nycklar, vi letar ju överallt. Vi bryter oss in i de andra två husen också och samlar på oss alla nycklar vi kan och testar dem i traktorn. Helene är inne i ett av husen och letar efter bra saker att ha, medan jag sitter och testar allt av metall vi har, små nycklar av olika slag, och till slut lyckas jag hitta en pytteliten nyckel. Och så vrider jag om den och så känner jag att det funkar. Så jag vrider lite till och traktorn går igång. Alltså den lyckan. Och så tittar jag upp. Jag vill ju ropa på Helene, men hon har ju redan hört vrålet av traktorn. Så hon kommer utflugande ur huset. Det hon håller i händerna kastar hon i ren och skär lycka och bara springer mot traktorn. Och skiner med hela ansiktet. Och vi inser ju att det är alldeles för sent på dagen för att påbörja den här resan. Vi har ju kartan så vi vet att det är 10 mil till närmsta by. Och det kommer vi inte hinna innan mörkret. Så vi förbereder allting. Vi packar traktorn, gör i ordning allting. För imorgon ska vi upp i gryningen och så ska vi åka iväg.
Jenny och Helene går och lägger sig, trygga i huset innanför viltstängslet. Imorgon ska de äntligen få komma tillbaka till civilisationen, få ringa hem och berätta att de är välbehållna. De vaknar tidigt på onsdagsmorgonen. Det är den femte dagen när Jenny sticker den lilla hänglåsnyckeln i tändningen och traktorn går igång. Men bränslemätaren står på halvtank. Hur långt räcker det? Utanför viltstängslet finns ett skjul som skulle kunna vara ett traktorgarage.
Så vi kör traktorn ner till det här skjulet. Så hittar vi en stor tunna med vad vi trodde var diesel. Och vi var så här, hur vet vi om det här är bensin eller om det här är diesel? Vi hade ingen aning, men vi tänkte, varför ska man ha en stor tunna bensin om traktorn går på diesel? Och så börjar vi slanga diesel från den här tunnan till traktorn. Och så ska vi köra därifrån. Och Jenny ska köra. Och hon vrider på nyckeln. Och så bara stannar hon. Precis när liksom traktorn ska gå igång så bara fryser hon. Och så tittar hon på mig och så säger hon, nyckeln går. Jag bara, fan. Antingen försöker jag lite till. Nyckeln har gått av. Då kan den andra spetsen fastna ner i nyckellåset. Och då kommer vi aldrig få igång den här traktorn. Eller försöker jag få ut den. Och jag vet inte ens om jag svarar. Men hon tar i alla fall ut nyckeln. Och det var ju tur för den hängde i en liten metalltråd. Och då var det bara så här. Men vad fan. Vi var så nära på att få komma härifrån.
Jag tänker väl att när inte det här går, nu stannar vi här. Så nu när den här nyckeln har gått av, nu är det kört. Nu måste vi vänta här tills det kommer någon och hjälper oss.
Jenny och Helene sitter tysta i traktorn utanför viltstängslet. Deras enda möjlighet att komma härifrån har just försvunnit. Jenny vill ge upp, Men Helene är desperat. Hon tänker gå tillbaks till huset och fortsätta att leta efter en nyckel.
Så hon går ner och jag är på väg ut ur hytten när jag bara hör ett ljud. Det är ett litet, jag skulle kunna kalla det morrande, men egentligen är det knäppande läte.
Så ser jag något orange röra sig på andra sidan. Samtidigt som Jenny bara fryser till och skriker in i traktorn. Och då har hon hört ljudet som hon så väl känner igen.
Ett väldigt torrt knäppande läte som man har tittat på tillräckligt många Discovery för att veta att det här är ett lejon. Och då ser jag på hennes ögon, de är stora som, alltså som tefat. Hon ser helt totalt skräckslagen ut, så jag fattar att hon vet också.
Och jag springer in i traktorn och ser bara något orange försvinna iväg i buskagen.
Så rädd som jag var där. Jag har aldrig varit så rädd i hela mitt liv. Det var förfärligt.
Det finns fortfarande inga spår efter de två medarbetare på Sveriges Television som saknas efter en utflykt i Kalahariöknen i Botswana. Polis och militär har satts in i sökandet och radion i Botswana har gått ut med en efterlysning för att ge uppmärksamhet åt försvinnandet. De två kvinnorna reste till viltreservatet i lördags och skulle ha kommit tillbaka i måndags.
Nyheten om att två SVT-medarbetare är försvunna har nått de svenska medierna. Jan Eliassons påtryckningar har gett resultat och botswanska armén flyger helikopter över Kalahariöknen. Sökandet har ännu inte gett något resultat.
På onsdagen då började jag fundera på att det här kanske är allvarligare än vad jag tror.
Helens blivande man, meteorologen Per-Erik Åberg.
Det kan ju faktiskt ha hänt något riktigt, riktigt allvarligt. Möjligtvis så att de har kanske kört ner med bilen och krockat någonstans och fått allvarliga skador och ligger skadade någonstans. Det är nog någonting allvarligt som har hänt. Alltså det kan ha gått riktigt illa. Då börjar jag bli orolig.
Jag började bli mer och mer desperat. Jag ville höra av mig till min familj och till min man och säga att jag lever. Du får inte tro att det har hänt något, utan jag var bara så här, de kommer ju vara så oroliga om de får veta att vi inte har kommit tillbaka till jobbet. Jag var så här, vi ska härifrån.
Mitt på dagen i Kalahari. Solen står högt på himlen. I traktorhytten är det varmt. Efter flera timmar vågar Jenny och Helene äntligen lämna traktorn.
Och så går vi tillsammans tillbaka till huset. Och är mycket, mycket uppgivna. Vi är också ganska hungriga. Nu är vi ju på onsdagen. Vi åt ju senast i lördags. Adrenalinet har ju tagit bort hungern fram tills nu. Och då ska vi äta en av de här konserverna som finns, konserverad skinka. Fanns det två stycken i skafferiet i det här huset vi hade brutit oss in i?
Det var ju en konserv, vi hittade ingen konservöppnare, men det här var ju, de här burkarna fanns i Sverige förr i tiden. Den har liksom som en inbyggd konservöppnare i sig, så under burken sitter det som en liten flik och så lindar man upp det här aluminiumet och så öppnar man burken. Så när jag ska öppna dem så inser jag att Det är ju en nyckel. Den här konservöppnaren ser ju ut exakt som en nyckel. Och det fanns två burkar skinka. Så om den här funkar, då har vi också en reservnyckel. Så att vi sätter oss och äter. Och jag kände att vi klarar liksom inte av mer dåligt nu. Nu äter vi. Och sen efter vi hade käkat så gick vi och provade det här. Alltså när vi vrider på den här konservöppnaren och traktorn går igång. Alltså Då hade vi glömt allt vad lejon hette. Vi flög ur traktorn, vi hoppade, vi grät, vi skrek. Vi insåg att nu kommer vi komma härifrån.
Utrustade med två konservnycklar packar Jenny och Helene in sig i traktorn igen. De studerar kartan. Målet är Grassland Safaris, en så kallad lodge. Ett enklare hotell i utkanten av reservatet. De bedömer avståndet till omkring 10 mil.
Jag var ju fullständigt livrädd när vi gav oss iväg i traktorn. För man vet, man har ju ingen aning. Räcker dieseln? Räcker maten? Hur varmt blir det i hytten? Kommer vi hitta? Tänk om vägen är för dålig för att köra på? Alltså det var ju så många tankar. Men ibland får man bara hoppa liksom. Och hoppas på det bästa.
De kör i timmar. Solen börjar gå ner. Om kartan stämmer borde de snart vara i utkanten av reservatet. Så ser de en skylt. Det finns ingen väg, men en pil pekar åt höger, rakt in i det höga gräset.
Ja, tänkte gräs där det har kört en traktor förut. Det gick ju knappt att se att det var en väg. Och hade vi inte haft den där kartan så hade vi aldrig förstått att det var en väg där.
Och vi vet ju inte riktigt, är vi rätt eller inte? För det är ju mest bara gräs där vi kör. Man ser hur långt som helst, det är som att vara på havet. Och när vi åkte ganska många timmar så tänds ju diesellampan. Att det börjar bli slut på diesel. Och då stannar ju nästan hjärtat. Till slut, plötsligt ser man ju traktorns sken, en liten skylt. Welcome to Grassland Safaris. Ja, det var ju sån lycka.
Och alltså när vi får se denna första person, det var ju kallt då. Och det är en man som har som en sån här skidmössa på sig så att bara ansiktet syns eller ögonen syns. Och så bara flyger vi ut. Och du vet, han backade ju. Han blev ju livrädd för oss.
Jenny och Helene har nått fram till Grassland Safaris. Lodgen är stängd för renovering, men några byggarbetare och två kvinnliga anställda är på plats. De får komma in i storstugan där kokerskan Miss Paul bjuder på te.
Det första de gjorde det var ju att de skulle laga mat till oss. Och vi var ju så här, fast nej, vi vill liksom bara komma i kontakt med polisen. Och de hörde bara, nej, vi har ingen telefon. Ja, men har ni någon radiostation så att vi kan anropa? Ja, det hade de, men de visste ju inte hur den funkade. Sen kom det ju till slut fram att det var en kvinna som hade en mobiltelefon. Men den var inte laddad. Så till slut så går hon ju och hämtar den och hon laddar upp den och vi sitter och väntar. Och då berättar hon ju att det finns ingen täckning på mobiltelefonen där vid hotellet. Och jag bara, men vad fan.
Och Helene är ganska ledsen och frustrerad vid det här laget för att hon har ett oerhört driv. Hon vill verkligen ringa hem. Men själv var jag ju bara så lättad. För redan här känner jag bara att nu kommer vi överleva. Sen om vi inte kan ringa för imorgon, det må vara hänt. Men vi kommer inte dö.
Jenny och Helene har kört i över 8 timmar genom Kalahariöknen bara för att komma fram till ett hotell som det är omöjligt att ringa ifrån. Men så kommer städerskan Miss Alimete på att det kan finnas hjälp en bit bort. De fyra kvinnorna trycker in sig i den stulna traktorn och åker. Efter en halvtimme är de framme vid en bosättning, mitt i öknen.
Vi kommer dit och de har sin traktor. Och det hoppar på alla möjliga människor. Vi var ganska många på det där flaket. Och sen drar de iväg rakt ut i ingenstans.
Det är enormt vackert. Hela himlen är full av stjärnor. Alltså miljarder stjärnor. För det finns ju inget ljus som stör. Och vi ser många, många stjärnfall.
till slut så får jag täckning bara om jag står uppe på traktorsitsen. Då har jag täckning. Och då kommer det fram att hon har bara en pula på kontantkortet på telefonen. Vilket är ett par kronor i svenska pengar. Så jag lyckas ju inte smsa till våra vänner i Botswana. Jag lyckas inte smsa hem. Men det är gratis att ringa till polisen. Även från mobiltelefonen. Så att jag ringer till polisen. Och där svarar en kvinna som säger: hallå, du får ringa tillbaka imorgon.
Helene försöker förklara vem hon är. Men samtalet bryts. Och så tar batteriet i mobiltelefonen slut. De tvingas återvända till Grassland Safaris utan att veta om informationen har nått fram. När de vaknar på morgonen är det torsdag, den sjätte dagen sedan de stack iväg på safarin.
När vi sitter där och käkar vår frukost, vårt ris och vår mango chutney, så kommer plötsligt Miss Helmet in och börjar vifta och vinka och peka. Och då kommer ju en polisbil utanför. Då hade de ju hört oss.
Det är ganska blandade känslor när poliserna kommer för att hämta oss. För vi har ju gjort ganska många olagliga saker. Vi har stulit en traktor, vi har brutit oss in. Så jag vet ju inte exakt vad poliserna kommer göra när de möter oss. Men när de kommer in så är det två poliser som kommer med jättestora leenden och de ser verkligen, verkligen glada och snälla och lättade ut.
Jag minns framförallt den ena polismannen och hans enormt blanka vita leende som bara hela ansiktet bara skiner när han bara hej. Alltså det var så här helt obetalbart. För nu skulle jag ju få ringa hem.
Så får jag ett samtal och då är det Helene. Och då sa hon hej och jag blir helt chockad. För jag hör hennes röst men jag blir fantastiskt glad. Och jag kommer ihåg att hon frågar någon sån här konstig fråga. Ja, vet du att vi har varit borta? Och det var liksom en sån här konstig fråga. För att ja, hela Sverige vet och Botswana vet och typ alla vet att ni har varit borta.
Per-Erik Åberg, Helens blivande man.
Så bara snabbt berättar hon att de sitter på en polisstation och ber mig bara ringa runt. Det var en otrolig lättnad. Det kändes som att allting blev mycket ljusare. Ja, jag blev fantastiskt glad. Det var helt otroligt.
Idag återfanns SVT-medarbetarna Jenny Söderqvist och Helene Åström välbehållna på en polisstation i Botswana. De försvann i lördags i viltreservatet Central Kalahari och var i flera dygn helt utlämnade i öknen.
Jag minns att de var ju smutsiga och trötta men väldigt glada. Och att Jenny sa att nu längtar jag efter min mamma och pappa. Det var så rörande.
SVT-kollegan Erika Bjärström tar emot Jenny och Helene på flygplatsen i Gaborone. Och nu är hon inte längre enbart kollega, utan reporter, utsänd från Rapport och Aktuellt.
Jag minns att rapportredaktör Göran Larsson hade ju ett väldigt tydligt uppdrag till oss. Och det var ju att vi först av alla skulle få hem en intervju med dem. Och vi fick en intervju när de berättade helt kort den här helt fantastiska historien. Hur de hade lyckats få fart på en traktor med hjälp av en konservöppnare. Och sen bara åkt och åkt och åkt tills bensinen tog slut.
Vi vågade inte stanna för som ni ser på nyckeln, den är väldigt böjd. Så tänkte vi, slår vi av, vi har redan brutit av en nyckel. Så slår vi av så kommer vi aldrig få på den igen. Så det var ju bara att köra, det var ju ingen kissepaus där inte.
9:10 på kvällen kom vi fram och då, det första vi såg var en man som jobbade där som byggnadsarbetare.
Are you the two Swedish ladies they are looking for on the radio?
Vi överlevde för att vi var en jättebra kombo, vi två. Jag tror inte att någon av oss skulle överlevt var för sig. Vi skulle inte heller ha överlevt om det var två Jenny eller två Helen, utan det var våra gemensamma styrkor tillsammans. Och att den ena vägde upp för den andras svaghet hela tiden. Det var det som var det vinnande konceptet.
Jag såg till att någonting hände och hon såg till att vi gjorde det med lite eftertänksamhet. Det här, man vill så otroligt gärna leva. Och det var det som gjorde att vi överlevde.
Du har hört Försvunna i Kalahariöknen, en P1-dokumentär av Anna Hammarén. Producent Martin Jönsson, slutmix Bengt Pettersson. Göteborg, sommaren 2020.